Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Och hallå Stig Larsson.
Ja, hallå, hallå.
Jag och Andreas, vi är på utflykt till Stockholm. Och vi är inte direkt bonlurkar, men lite. Lite kanske.
Kusinerna från landet.
Ja, vi är kusinerna från landet. Så, och vi träffar Stig och vi har redan... Jag var tvungen att nästan tvångsbörja inspela, för vi har ju uppenbarligen massa intressanta saker att tala om.
Ja.
Och så sitter vi på Lilla Essingen. På Rosa Drömmar och dricker olut.
Mm.
Vad är...
Ja, olut, det var så, vi har lanserat en öl som gamla Enskede bryggeri, alltså Cyril känner de här killarna.
Ah,
och då lanserade de en öl som kom ut för 2 månader sedan.
Mm.
Som heter olut, och jag som kom på namnet, alltså olut är ju då öl på finska. Men det visade sig, upptäckte jag efter att vi hade döpt den till olut, att det hette också så på...
Alltså,
ja, alltså det här är ett lån i finska från antingen baltiska eller germanska, forngermanska.
Ja.
För alltså, på indoeuropeiska, man har ju rekonstruerat, man vet ju inte, men troligen hette det skällut eller något sånt där.
Ja. Kan man hitta det i Indien också då? Är det så alltså,
gammalt? Ja, det är så pass gammalt. Ja. Nu vet jag inte.
Vad var det du ville äta?
Jag tar en penne.
Penne från Florens?
Ja.
Med fläskfilé.
Ja, just det.
Ja.
Ja.
Nej, så att det så att alltså för ungefär 6000 år sedan och så här, så hette någonting i den här stilen. Och det var en ren tillfällighet att upptäcka.
Den var ju jävligt god.
Ja, det var jätte. Det här var
och lättrucken måste jag säga.
Ja. Mm. Nu låter det som man bara gör reklam för ölen, vilket vi i och för sig gör, men det var väldigt gott. Och jag såg från Cyrils Instagram-konto att Kendrick Lamar, en väldigt känd hiphoppare, var inne på ett systembolag här någonstans i Stockholm och köpte en hel back med olut.
Ja, den har spridit sig enormt snabbt på 2 månader. Bara.
Mm. Men vad
han är en bra säljare.
Han är väldigt,
Cyril, va?
Han är väldigt bra på att sälja.
Men det passar bra också. Det liksom hör ihop öl och snacka skit så att säga. Det är liksom... Ja. Vad var det jag tänkte på, Andreas? Vad är din feeling? Vi är i Stockholm. Vi ska vara en hel helg här. Kan vi lära oss någonting här av någon som bor här? Eller liksom,
ja, nej, men
var är vi någonstans?
Ja, vi är ju i maktens högborg och de stora prestationernas plats.
Och nej, men alltså det var lite lustigt där med hur Göteborg förhåller sig till Stockholm. För nu är det ju inte, det förändrades från 80 till 90-tal. Va?
Ja.
Alltså i början av 90-talet så vet jag, jag jobbade där 91. Va? Och då var det alltså väldigt avvinsten till Stockholm. Jag är ju ändå norrlänning. Men folk, jag uppfattade att jag var väldigt impopulär där då.
Okay.
Men sen, i Göteborg?
Ja. Men sen förändrades det när jag var där då en hel del. Det var ju våren, sommaren 98. Va? Då var det helt annorlunda. Eller 97? Nej, 98. Så det har ju förändrats mycket och nu vet jag inte hur det är det. Jag har inte varit i Göteborg så mycket.
Det var ju någon poet som skrev att i Göteborg skriver de inte poesi, där skriver man fakturor. Men det kanske inte stämmer.
Ja, det var ju Gregorio som skrev det i sin bok om psykoanalysen i Göteborg. Ja, precis. Att det är lite...
Nej, men jag vet att Horace har flyttat till Göteborg. Han trivs väldigt bra och jag uppfattar att det... Alltså det som har hänt under de sista 20 åren kan man säga, det är att Stockholm har inte längre samma dragningskraft. Va? Och när jag reser omkring i Sverige och har uppläsningar och dikter och sånt här, va? Så hittar jag ju då intellektuella i sådana städer som Växjö, Gävle, alltså vet, mindre orter också. Därför att, därför att folk behöver inte flytta till Stockholm på samma sätt. Alltså när jag flyttade till Stockholm 76, så var det ju en självklarhet att jag skulle flytta till Stockholm.
Ja.
Det är det ju inte alls på samma sätt idag.
Men du hade aldrig haft möjlighet att göra, jag vet inte ens om man ska säga göra karriär, men alltså I din yrkesform var väl inte möjlig i Växjö? Liksom, eller,
nej, sådär. Men sen gick jag i filmskolan och den fanns ju då i Stockholm. Ja. Så att, nej men det har, jag måste säga att jag är positivt inställd till det där. Därför att det var ett tag när, alltså i början av 90, nej, mitten av 90-talet, så uppfattade jag att det var fler från Göteborg än från Stockholm som jag uppfattade var intelligenta. Det finns ju även nu idag, alltså vissa kritiker och så som kom från Göteborg.
Ja.
Och, men sen när de flyttade till Stockholm så var väldigt många av dem, när de fick jobb på DN och sånt där, va? Inte alla, men väldigt många av dem blev liksom, ja, men då hade de nått en viss punkt i sin karriär, va?
Ja.
Och de blev sen mer och mer mainstream.
Ja.
Jag tror att det där finns en risk.
Det kan jag tänka mig, för att konsekvenserna, om jag ska uttrycka mig klart, om du har lite båls i Göteborg och ställer till det, så är konsekvenserna i Göteborg är ju inte särskilt stora. Men det verkar som att konsekvenserna ibland i Stockholm är större.
Då blir du cancel, som vi säger numera.
Ja.
Är det så?
Jag vet, det här var ju innan cancelkulturerna. Så jag vet inte om det har med det att göra. Jag tror det har mer att göra med vad du har för... För det går inte att komma ifrån att du ser på dig själv utifrån också.
Nej.
Och det där... Alltså när du, för många så var det... När de kom till Stockholm så var det liksom en del av deras möjliga karriär.
Ja, just det. Ja.
Alltså att bli kritiker på DN till exempel. Och det där är liksom på något sätt destruktivt. Man har nått en viss grej så då ligger man
lågt.
Men
i Stockholm har det ju blivit så också. Eller som jag misstänker att ja, men din kompis, din bästa kompis flickvän är redaktör på DN numera. Mm. Så att det liksom, vi kanske kommer in på det mer. Men liksom att då blir det som kille då. Det blir svårt att liksom vara tuff, håller jag på att säga. Men liksom,
så
då,
om du då skriver att folk är kärringar, ska hon, så kommer någon på jobbet bara, din sambo så här, skriver något konstigt.
Han är manchauvinist. Och de som bor här träffar varandra. Alltså det är så tät inavel på något sätt. Att det liksom blir jävligt obekvämt att vara en obekväm person. Ja, även om det skulle vara väldigt intressant att vara.
Alltså jag tror överhuvudtaget att det finns ett problem med heterosexuella relationer. Alltså den där typen av kontroll som kvinnor kan ha på sina män är ju något som jag märker tydligt på även i min umgängeskrets. Och alltså det, och det där är någonting som, alltså just det här med att inte säga någonting dumt. Alltså jag gick ut så tidigt med att säga vad jag tyckte.
Ja.
Så för mig var ju där aldrig något problem.
Nej.
Man fick ju ta det som vad det var, va?
Men de, jag såg faktiskt på vägen upp hit, så såg jag på centralen, på Göteborgs centralstation i morse, så såg jag en ganska snygg brud. Och så hade hon en kar i släptåg, om ni fattar vad jag menar. Och det är ju... ja men så här, jag tyckte bara det var ganska märkligt.
Hon hade honom i ett koppel.
Ja,
men det är ett maktskifte egentligen du talar om där. För det är liksom, då är det ju så att kvinnans sociala och yrkesmässiga status inom kulturområdet är så starkt att mannen kanske till och med parasiterar, nu spekulerar jag, men kan parasitera då på en flickvän som är chef där och där. Så att det liksom har blivit ombytta roller på sätt och vis. Är det förenat?
Alltså jag vet, alltså, det har alltid varit så egentligen att i relationer så har kvinnan mer makt. Va?
Ja, absolut.
Och det beror ju då på...
Ja, inom hemmets fyra väggar.
Och det har att göra med... Det är det som blir så absurt att diskutera det idag, för nu är det så förbjudet. Va? Men det har ju mest att göra med, har att göra med kontrollen. Alltså en relation som jag ser det... Jag är ju väldigt gammalmodig, men jag tror att det är så här att en relation handlar egentligen om ett sorts kontrakt. Alltså du ska inte knulla med andra.
Nej.
Och jag ska inte heller knulla med andra tjejer och så här. Och det är det som är en relation. Va? Annars så kan du ha vilka kompisar som helst. Jag menar, herregud, jag har haft en massa tjejkompisar som jag har haft sex med, va? Men som inte har liksom, jag har uppfattat som någon relation. Va? Och jag tror att makten ligger hos kvinnan på grund av att för kvinnan går det mycket snabbare. Om du tänker att du har en konflikt och säger jag ska aldrig se dig mer, och så slår man igen dörren. så är det då, det tar ju hur många timmar eller minuter, timmar, dagar tar det för mannen att så att säga verkställa ett straff mot kvinnan, alltså ligga med en annan tjej. Och för kvinnan, alltså det är ju, proportionerna ser helt annorlunda ut.
Du diffar väldigt mycket där.
Ja. Och det här gör att ingen vill prata om det där, men egentligen så är det så att det finns en oro för att det där inte ska hålla. Och det har att göra med makt helt enkelt. Och för att män ska ha någon jämförbar så måste de ha upparbetat ett väldigt stort älskarinnesystem.
Ja, just det, precis.
Men det är ju verkligen få män som har det. Ja. Jag skulle vilja säga väldigt, väldigt få.
Ja, det råder ingen jämlikhet när det kommer till tillgången så att säga. Nej. Men jag tänker att när om man befinner sig i den rollen som man, som han jag såg i morse, då är det ju också så här, hans förhandlingsläge är ju inte särskilt bra om det väl blir konflikter. Jag menar, vad fan?
Nej, men det är det som gör också att män i relationer, alltså min erfarenhet, jag är ju så pass gammal så jag har erfarenhet av många män jag har känt, och när de då har gått in i relationer så har de ofta tappat kontakten med mig. Va?
Ja, precis.
Och det har att göra med att de, alltså deras, ja, det har att göra med höjden, alltså takhöjden för vad du kan prata om.
Ja.
Då accepterar man alltså inte vissa ämnen eller vissa nivåer. Nej. Men det är väl också att vissa får barn också och att livet blir dramatiskt förändrat det går liksom i form av det går värderingar.
Det går inte att göra någonting åt, utan det är självklart. Va?
Ja.
Och det är något som jag inte alls har begråtit, utan jag bara konstaterat att det är så.
Men jag tycker det är, om jag tittar tillbaka på mina förhållanden så tycker jag att det är helt okej. Sådär, om någon av mina tjejer... men du kan inte ta upp det här när vi träffar dem. Jag bara, nej visst. Ja, men då gör jag inte det. Men det är ju inte samma sak som att jag skulle svansa efter en person och liksom... Det finns en bredd här. Alltså man kan ju ställa upp på regler.
Ja, du anpassar dig till normen.
Ja, precis. Och då är det ju underförstått att då gör jag det för att jag känner för det. Det är ju inte så att jag kommer börja låtsas att...
Nej, men det tror jag är väldigt få som gör det. Ja. Man kommer så, på något sätt kommer man med på
ja,
på
precis.
Och men blir folk inkongruenta, som vi brukar använda det ordet? Det vill säga, börjar folk bli falska då i den nya situationen, att de låtsas? Det är väl det som jag tänker att många män faktiskt gör, att de låtsas om de tycker att Greta Thunberg är en hjälte. Ja. Och så säger de det till flickvännen så här, ja men Greta, jag tycker också Eva Britt att hon är en jättebra person. Och medan de tycker att hon ser konstig ut och säger konstiga saker och så här, men de mörkar det, de börjar mörka saker och vad de tycker och tänker.
Jag kan ju misstänka att det är som jag vet ju inte.
Nej.
Du skulle ju aldrig göra det naturligtvis.
Nej, jag vet inte hur många tjejer som... Alltså när vi har kommit in på olika ämnen som är just som jag inser själv att de är tabubelagda.
Mm.
Till exempel det här med synen på brott och straff.
Ja, just det.
Jag har alltid haft en sån här otroligt rigid syn på det där. Med, till exempel jag tycker att det var fel att man tog bort aga i skolan.
Ja.
Och jag tycker även barn ska aga. Alltså. Och det har alltid varit ett problem då när jag träffat tjejer. Jag har kommit in på det ämnet. Va?
Ja.
Jag minns att här var för 30 år sedan var en tjej som jag sen blev ihop med igen, va. Men hon rusade ut genom dörren och slog igen den här.
För 30 år sedan?
Ja, det var 30 år sedan. Lite mer till och med. 31 år sedan kanske. Nej, men alltså jag har varit med. Men det gäller ju då att inte bry sig om det.
Nej, precis. Och där jag tror att det kan också skilja sig väldigt, väldigt mycket bland män och kvinnor. Hur man ser i analysen på en sån sak. För att deras upplevelse kan vara så här. Men herregud, den här personen riskerar... att slå mina barn.
Ja, det låter ju hemskt.
Ja, det låter värre än vad det är. Va?
Ja, nej, men alltså man tar just det. Alltså jag tänkte på det. Nu är det så oerhört många barn som har problem. Alltså har psykiska problem.
Mm.
Och när jag då tittar på min egen uppväxt. Så är jag ändå uppvuxen på 50-60-talet.
Ja, i Norrland också.
I Norrland. Men alltså det var ju alldeles självklart att man kunde åka på en örfil.
Ja.
Och jag uppfattar inte det som verkligen kränkande. Eller något sorts problematiskt. Även när vi slogs på rasterna, då gjorde vi kanske mer illa varandra än om du åkte på en avfyll av en lärare eller av din pappa. Va? Och jag tror att det finns att det är en av anledningarna till att barnen inte mår bra, det är att de inte uppfattar att de har haft några gränser.
Gränslös.
Ja. Och hur skapar du gränser? Jo, det skapar du genom någon form av straff. Okej, hur ska straffet se ut? Veckopengen dras in, eller hur då? Eller ska du stoppa in dem i någon jävla garderob som i Bergman då?
Ja, just det.
Alltså, jag menar, när du tog bort det, jag tror att det är ett stort problem för invandrarna som kommer hit då.
Ja.
Alltså, männen där, men även kvinnorna, har ju inga verktyg att uppfostra sina barn, va? Och de känner säkert en väldigt stor frustration inför det faktumet att de får inte röra dem. Jag har ju kompisar som är invandrare som berättade det om vårt barn. En kille berättade, han sa, jag visste fan vad jag skulle göra. Men jag kom på det, jag kan ta henne i benen och lyfta henne upp och ner. Det är inte att slå.
Men jag vet, för att min far när jag växte upp...
Det är att disorientera henne.
Ja. Men min far när jag växte upp, då fick man ju inte heller ge någon en örfil. Men då blev jag nypt väldigt hårt i armen.
Ja,
men det är jag.
Ja, det är klart det är. Men det var ju aldrig så att jag eller någon av mina syskon har haft någon sorts trauma över detta. Det är liksom helt acceptabelt.
Det är helt löjeväckande. Alltså, men det har då fått sådana otroliga konsekvenser. Jag sa ju då, jag minns att jag tog upp det första gången. Det var hemma hos Horace i hans tvåa på Parkgatan i Stockholm. Här.
Ja.
Det var långt innan jag träffade Ebba och så.
Ja, just det. Ja.
Och då tog jag upp det där, för jag jobbade som, jag vickade som lärare.
Mm.
Och det var ju fullständigt kaos där. Det var ju i, fan var det Alby eller något sådär.
Okej, okay, ja.
Och alltså man fick ju inte då slå barnen. Va? Men jag var ju tvungen att använda en viss form av fysisk våld för att få ner dem från ett tak där de lekte. Va?
Ja.
Det var ju bara en våning, men ändå. Då kunde du ramla och slå sig.
Ja.
70-talet
talar vi. Ja, nu snackar vi 78. Mm. Och jag sa det här kommer att resultera i ren kaos. Alltså om man går fram till 2000 eller 2000 då, så kommer det här var ju då 22 år innan.
Ja.
Så tror jag inte att det kommer att funka överhuvudtaget. Alltså de som drabbas är ju då i första hand de som har dåliga socioekonomiska förutsättningar. Va?
Mm.
Och det är ju ett sorts verktyg mot underklassen, vad man vill kalla det. Va? Och det blev ju inte så farligt som jag trodde, men jag trodde att det skulle bli ännu värre.
Men det är intressant att säga det, för det tror jag ofta, när man blir överteoretisk och börjar prata om, det finns något så fånigt som heter lågaffektivt bemötande som lärare håller på med nu för tiden.
Mm.
När man håller på med de här superteoretiska sakerna så fungerar ju det såklart med de här väluppfostrade, intelligenta barnen som klarar av vilka regelverk som helst.
Mm.
Då fungerar de här abstrakta idéerna. Och så fort du flyttar dig, ner, precis som du säger, ner i klasserna där man kanske inte har det tänket. Då faller ju... Ska du hålla på med lågaffektivt bemötande då? Med liksom... hårda jävla arbetarklassungar.
Jag läste ju alltså, Leo Carmona och Cyril skrev den här spelet i spelet som finns här. Och när man läste Leo Carmonas beskrivning av sin barndom och så uppfattar man ju att de, alltså den verklighet som han befann sig i, den var ju så fruktansvärt hård.
Ja.
Och det är alltså möjligheten att göra någonting annat av sitt liv är ju begränsade när ett sånt våld som, alltså vi slogs ju, men det var inte så att vi använde knivar. Va?
Nej.
Alltså det är och att vi var tvungna att göra...
Vad håller du på med?
Vi var tvungna att göra en massa ärenden till de som var äldre och så, annars skulle vi bli misshandlade. Va? Så var det ju inte.
Nej, precis. Men jag, nu ska vi se, nu, jag live-rapporterar här. Ja, men det är okej. Okay. Vi beställde öl, men vi hamnade i en reklamfilm istället. Ja. Men det är...
5 timmar innan.
Ja, men det är helt okej. Okay. Vi försöker se glada ut. Vi är gäster, Andreas. Tänk på det. Får man vara hövlig?
Men, nej, jag bara tyckte det såg underligt ut.
Ja, jag fattar ingenting heller. Jag är mest törstig, så... Vad var det vi tänkte mer, Andreas?
Jag tänkte ju på en sak som Stig sa, att män börjar bli mer och mer femi.
Ja.
Och jag tänkte också på upplevelser jag har haft när jag umgått. Jag tänker att det finns en klassaspekt i det. Och för Stig beskrev några killar som satt med sina flickvänner. Och jag tänker ju att det är medelklassen i så fall kanske som är specifikt liksom utsatta för en typ av propaganda då, ganska starkt att man ska vara på ett visst sätt.
Jag tror att det är precis tvärtom mot för hur massmedia beskriver. De beskriver ju då att det är ett problem med de som inte har utbildning. Men jag uppfattar att det är precis tvärtom, att de som har utbildning blir mer och mer känsliga för just det de kan kalla för vad som är rätt och vad som är fel. De som, om man tar här på Rosa Drömmar, här är ju de flesta här är ju vanliga arbetare, eller man kan säga ungefär. Inte alla, men de flesta är ju liksom, vet, jobbar som chaufförer eller vad som helst, byggjobbare. Och där är det liksom inte alls det problemet, det existerar inte.
Nej.
Och det är som du säger, att det har mer att göra med vilken klass du tillhör. Men jag tror att det är just det där med att du studerar, att du överhuvudtaget går någonting efter gymnasiet och läser på universitet och sånt där, då blir du på något sätt indoktrinerad. Mm. Och det blir också en poäng att ha vissa åsikter. Du märker också det på de som, om du käkar på lunchställen, va? Alltså de som kommer från gatukontoret eller något sånt där, va? Hur de sitter och hur de pratar. Men du tar människor som kommer från kontor som är, kanske jobbar med reklam eller jobbar här på, i tidningsvärlden, va? Och så ser man hur de sitter med sina kollegor och hur de håller sina händer och armar och hur svårt det är för dem att vara avspända i ett lunchbord. Mm. För det de säger viktas har att göra med att de måste på något sätt presentera sig som en, deras åsikter är schyssta. Och det finns en kontroll över deras åsikter, medan de som inte kommer från den världen, de skiter fullständigt.
De spelar teater med andra.
Ja, och jag tror att det där gäller i stort sett alla som tillhör medelklassen, det skulle jag säga.
Men jag skulle säga att det är också så att när någon tillhör överklassen och har tillräckligt mycket resurser, då släpper man på det igen ibland.
Ja, fast det är
inte alltid.
Nej, men alltså, liksom... när det gäller, för jag känner en del människor i överklassen.
Blir man grov då, menar du?
Nej, men en del människor i överklassen som jag känner befinner sig i precis samma situation som
okay,
jag.
Ja.
Det är nog ingen större skillnad.
Det finns ju inom till exempel biologen Richard Dawkins. Han pratar ju om the cognitive niche. Och hans idé är att människans evolution, vi inträdde i ett nytt område till skillnad från alla andra djur. Vi är ett kognitivt djur som bygger kognitiva miljöer. Mm. Och jag ser en viss...
artificiella världar på sätt och vis.
Ja, och jag ser en viss... jag ser en viss likhet här. Jag ser en viss likhet att om man skulle ta hans resonemang och göra det mer... fingranulerat, då blir det liksom som att medelklassen befinner sig i en relativt mer kognitiv nisch än vad arbetsklassen gör.
Det är mer abstrakt.
Ja, precis. Ja.
Tillgjord värld. Ja.
Jag hittar bara på det här nu, men det är en idé. Va?
Men jag kommer också att tänka på det när jag umgåtts med lite småkriminella personer. Mm. Och så har jag suttit och lyssnat lite misstänker jag nu som en välvillig socialkärring på grund av att jag är en medelklassperson.
Då är de... att du är en typ av välvillig socialkärring.
Ja, kanske. Nej, men då har ju de genast uppfattat det som att jag nästan har varit homosexuell då i mitt förhållande till dem. Liksom. Så de ser liksom en viss blick då. Nej, men alltså, då blir det alltså vänlighet att det är som i vissa kretsar liksom, eller kanske om man går in på ett invandrarställe och ler väldigt mycket eller väldigt, liksom, då är man gay eller då är man böge, va? Då, liksom. Det är för böget att bete sig på ett visst...
Ja,
eller att vara artig. Jag hörde
att finnar har den fördomen om svenska män. Ja. Att de ler och skrattar så de är lite gay, säger finnar.
Ja.
Det kanske de gjorde.
Alltså, det där är ju inte heller någon sorts... Det är ju inte bra heller. Men,
men det finns ju en sån grej.
Ja. Alltså. Ja, men det finns ju en sån grej. Alltså, svensk heter ju Rotsalainen. Och Birgit Rosaline.
Ja, det är väldigt, väldigt nära. Om du vill, Stig, så kan vi ta ett litet break. Så kan du käka lite och så.
Ja, men jag tänkte att jag skulle ut och röka.
Ja, men vi tar en liten paus. Alltså.
Ja. Ja, men då har vi ju... Okej, okay, mycket av den här feminiseringen av mannen kan ju vara ett medelklassfenomen som vi har talat om. Men jag kommer också tänka på liksom att vindarna kanske börjar vända nu.
Jag tror att veta, men alltså, jag minns första gången jag märkte det här. Det var 1998 ungefär. Det fanns en krog längre upp i backen här. Som heter Briggen. Och jag och Kim var där. Vi slökollade lite på en hockeymatch. Och TV var rätt högt upp vid ett hörn. Under TVn så satte de ungefär fyra killar, fyra tjejer. Och jag kollade på dem och Kim kollade också på dem. Och då sa han så här, vad fan är det för konstigt som händer där borta? Ja, jag iakttar det här lite grann. Och så sa, jo, vet vad det är? Alltså du ser åtta personer som är i 20-årsåldern. Och du kan inte räkna ut vilken kille som är ihop med vilken tjej. Och sen det här väldigt typiska att det är tjejerna som pratar, killarna sitter helt tysta. Och att de också, deras gester, att de... Alltså deras gester ligger längre, alltså de gestikulerar längre ut, alltså en större area för personens kan man säga intimsfär. Va? Mm. Medan killarna, deras händer rör sig liksom inte. Va?
Nej, just det.
Och det där, ja, det var ju då faktiskt 24 år sedan. Mm. Men då minns jag att jag liksom reagerade på det där och sen har det då blivit tydligare och tydligare på det sättet. Mm. Så kan man säga vad det beror på och så, det vet inte jag, men jag vet att jag reagerade på det också när jag då låg på sjukhus. Var det 2013 jag låg där, jag hade ju opererat hjärtat då. Sen blev det fel så att jag fick ju blodförgiftning också.
Oh shit, var det en bypass?
Nej, det var en ganska stor operation, jag skar upp hela bröstet här. Så jag låg inne på sjukhus ganska länge och när jag då kom ut så märkte jag det där. Jag vet, jag kommenterade det där för det var Jens Lidis som gjorde intervju med mig. Det här var 2014, så 2013. Och då tog jag upp det där med den feminiseringen av männen. För då lägger man märke till om man har varit borta några veckor på ett sjukhus och kommer ut. Alltså, då blir du mer observant också. För allting blir liksom lite främmande gjort då. När du plötsligt kommer ut i verkligheten igen. Och jag minns att det där, jag minns att min reaktion var ganska stark då. Och jag tror att det är någonting som, man kanske inte gör någonting åt det där, utan ja, du tror att det kanske kommer att bli en reaktion. Jag tror också det. Därför att det som har hänt efter det här med MeToo och så, så är det, för mig spelar det kanske inte någon större roll, men för de som är unga så spelar det där väldigt stor roll. Alltså jag tänker på om det skulle ha hänt mig när jag var i 20-årsåldern, va? Att en sån här rörelse kom fram, va? Så skulle jag ha påverkat mitt kärleksliv, eller vad vi kallar det.
Det satt, om jag bara får inflika, det satt jurister på Sveriges Television i ett debattprogram häromdagen och rekommenderade unga män till att inte ha några one night stands.
Ja.
Och det är ju deras juridiska åsikt, det är inte deras moraliska åsikt, det är deras juridiska åsikt.
Ja, men
det är för farligt.
Ja,
förändringen kommer ju att ske genom tjejerna, inte killarna.
Mm.
Alltså jag tror att för de flesta tjejer är det där någonting som är... Det är svårt för mig att sätta mig in i att vara tjej. Det kan jag inte riktigt göra.
Nej, inte
jag heller. Men jag uppfattar att det kan inte vara särskilt kul för dem heller att ha en situation som jag misstänker att det är idag. Det killar på något sätt alldeles för försiktiga.
Ja, just det. Nej. Det är inte sexigt.
Nej,
det är inte roligt.
Nej. Men tänk dig själv då att man träffar en person som, ja, men fan, han är så här, det är en riktig kar, han är maskulin, han liksom fyller ens preferenser. Men så när det väl händer grejer, då plötsligt blir det så här, är det okej om jag tar dig på axeln nu?
Alltså det, ja, men det hela är fullständigt vansinnigt.
Ja, men det är ju det. Det är helt tokigt. Det är liksom, det är så jävla omänskligt.
Nej, men det är en slags förstatligad neuroticism liksom. Mm. Det är ju bara ohälsosamt. Ja. Det är ju psykiskt ohälsosamt.
Men samtidigt så, och debatten blir väldigt skev, för då säger man att jo, men det är klart att man måste fråga om lov, handlar debatten om. Och självklart är det ju så att man måste fråga om lov. Men det finns ju kanske ett införstått lov.
Nej, men alltså jag var med i en debatt, det borde jag ju inte ta upp, de kanske hittar det programmet. Men det var en debatt i Robin Aschbergs program.
Ja.
Det här var 1989 tror jag. Diskutabel tror jag det heter.
Ja, just.
Och det var ju frågan om är ett nej alltid ett nej? Och jag skulle då argumentera emot det där.
Ja.
Och tack och lov så var det en tjej som just hade debuterat, Susanna Roman, ung tjej. Hon höll helt med mig, för jag sa att om du inte har skillnaden på nej och nej, ja, så då är det fel bransch. Då ska du inte vara i den här branschen, då ska du göra något annat.
Nej, just det.
För det är klart att tjejer kanske säger nej och så, men det betyder ju inte så jävla mycket om de säger nej på rätt sätt. Va?
Ja,
och då var den här tjejen, hon höll ju också med mig. Ironiskt nog så var hon en av de som anmälde Jean-Claude. Och jag kan tycka att det är lite konstigt. För jag menar, jag har ändå gått ut med honom så pass mycket. Jag har aldrig sett hur han har tappat. Jag har ju hört att han har gjort det. Men det måste ha skett väldigt diskret. För jag har aldrig sett honom göra det. Och för mig så blir hela situationen väldigt konstig. När jag hör att jag skulle vara väldigt mycket på Dramaten. Jag menar, jag har jobbat på Dramaten. Det är svårt att tänka mig. Var skulle man tafsa? I hissen eller i korridoren? Eller? Det är ju alltid folk runt omkring det.
Ja.
Jag kan inte garantera att det aldrig har hänt, men jag har svårt att tänka mig hur det rent praktiskt sett skulle gå till.
Och det kanske är min svaghet, men jag har svårt att lita på många personer som är offentliga personer, har jag svårt att lita på, för att de drar sig ofta rent personlighetsmässigt till väldigt liksom narcissistiska sfären, ska jag säga. Så det är väldigt svårt att liksom...
Du menar att de är luriga ändå?
Nej, jag säger bara att deras utsagor är svårare att ta på allvar än andra personers utsagor, för att det är många linslusar. Och liksom.
Men nu menar du åt båda hållen, både männen och kvinnorna?
Ja, både männen och kvinnorna, absolut.
Nej, men alltså, jag har skrivit lite grann om det. Jag får se om jag ska träffa dem på Bonniers nu i veckan. Se vad som händer. Jag skrev en essä, en längre essä, som kommer ut som bok, hoppas jag, i somras. Och jag har då väntat länge att hitta en rätt ingång att skriva om hur jag själv reagerar på det med MeToo. Men jag uppfattar att det har inte varit läge att göra det förrän nu. Va? Och det är mycket den känslan av att jag tänker på, jag jämför det med häxprocesserna. Alltså det som är, nu kan det väl hända att det finns en fördel om män nu verkligen utnyttjar sin makt och så vidare för att tafsa på tjejer. Det är naturligtvis. Alltså att tafsa på tjejer är ju liksom ansett som lågt redan i sig själv. Va?
Ja,
och du tar ju en viss risk om du gör det. Va? Du måste liksom uppfatta att det är okej för att göra det. Va? Och det har att göra med blickar, det har att göra med alltså vissa underförstådda saker som egentligen inte går att beskriva rent språkligt. Va? Jag har aldrig varit med om personligen att det skulle ha varit något problem för mig. Alltså jag uppfattar att det alltid har varit så att säga okej. Okay.
Ja.
Men alltså risken med det hela, det är jämförbart med den här Urban Järna som fick stopp på häxprocessen. Att jag kände då när det här kom ut att jag vågade liksom inte ta upp det i offentligheten. Risken var att jag själv skulle bli dömd för det. Det kan ju vara en tjej som jag inte ens har träffat eller har haft någon kontakt med. Det behöver ju bara att hon säger det. Så hamnar jag ju fan i fängelse. Va?
Ja. Och, eller ännu värre, flytta till Göteborg.
Nej, men alltså det hela var ganska obehagligt för just den känslan av att det var på allvar plötsligt.
Ja.
Därför att alltså det, jag känner ju folk som har gjort kriminella saker, som har varit kriminella. Va? Men de vet
King
då, ja, men alltså, jag känner kanske många människor som som har gjort en del invandrare och så här, som har varit i de här gängen. Och det är klart de vet om att man får inte göra ett värdetransportrån. Värdetransportrån är förbjudet. Och om jag åker fast så är inte det en chock att jag blir dömd till fängelse eller ungdomsvårdsskola. Utan man vet att det där är fel. Även små saker, misshandel eller vad som helst. Om man åker fast för det så okej, liksom. Men det här, alltså det är det första gången jag har känt folk som har åkt in för någonting de inte uppfattar vara ens felaktigt. Nej. Eller ens brottsligt på något sätt. Och ändå blir de dömda. Och det är, alltså, jag tycker att det på något sätt är också jämförbart med det som händer med Ryssland idag. Alltså de här, jag gillar inte de här ryska oligarkerna. Men när man konfiskerar deras pengar och deras lustjakter och sådär. Så är det någonting som strider emot det samhällskontrakt som de har varit verksamma i. Du kan inte, alltså, ja, du kan, det är klart de gjorde det under ryska revolutionen och man gjorde det under franska revolutionen också. Man halshugg människor och dödade människor så här. Men man måste också förstå att det får vissa konsekvenser för hur du ser på det samhället. Kan lita på det samhälle jag befinner mig i. Alltså,
och det här är det internationella samfundet kan ja. Man inte lita på utifrån deras perspektiv. Det är ju det.
Ja, men alltså, det är ju samma sak med de här människorna som... Alltså det finns ju inga proportioner, jag tänker på Fredrik Virtanen. Om vi säger att han skulle verkligen ha kört upp sin kuk mot den här tjejens ansikte. Är det tillräckligt grovt för att man ska förstöra hans liv? Det finns ju inga proportioner. Och okej, det var väl inte så snyggt gjort och jag hade riktigt gjort sånt där riktigt på det sättet. Va? Men det finns ju inget... Det finns liksom inget sätt att urskulda en sån aggressivitet mot män som man har träffat för kanske 10-20 år sedan. Som har gjort saker som... Ja, men då får man väl säga till dem. Men så jag uppfattar att... Alltså här ser det ut i världen, i livet, va? Att om du gör någonting som någon annan inte gillar. Det kan vara i trafiken att de tutar. Eller det kan vara att de tittar på dig och tycker att du är skitstövel. Det händer ju någonting. Det finns en sorts respons. Och att alla människor eller alla kvinnor då skulle vara så otroligt rädda för männen. Att de inte skulle våga visa att de ogillar det. Okej, om det är så är ju hela min verklighetsbild. Den är ju skev. Och då måste jag ju fråga mig. Kan jag leva i ett sånt samhälle? Och kan någon leva i ett sånt samhälle? Och jag tror att inte förrän man uppfattar att det här med MeToo går att jämföra med häxprocesserna så kommer man att överhuvudtaget kunna hantera det. Man måste gå så långt och man måste faktiskt vända emot de som har angivit de här männen. Alltså man måste vända en själva, så kasta om kortleken. Därför att det är de som har gjort något som är djupt oetiskt. Alltså att komma 20 år efteråt och säga, men varför gjorde du inte det då? Finns det någon, verkar det rimligt att tro att de är så rädda att de...
Det, alltså det är ju att komma 20 år efteråt, det är ju en slags, det är en väldig, när tiden blir den rätta på något sätt. Det är ju liksom motsatsen till mod.
Ja, det alltså...
Jag väntar i 20-10 år men alltså, på det här.
Ja, men just nu så, om jag ska leka lite djävulens advokat, just nu så säger de att ja, men innan så har alla bara hållit tyst och så har detta skett i tysthet. Men nu när den här revolutionen sker, det är då det här kommer till ytan. Vilket jag i och för sig inte håller med om, men jag säger bara att det är det som är deras argument.
Jo, men alltså de måste ju också kunna på något sätt försöka sätta sig in i männens situation. Om de inte vet att de har gjort fel, hur fan ska de fortsätta från det?
Men jag måste säga att de flesta kvinnor som jag har talat om det här med, de tycker ju också att de här grejerna är helt knäppa. Så att det är ju ingen kvinnofråga egentligen. Utan det är ju
men
liksom...
de känner inte att de å andra sidan kan uttala sig om det, för då blir ju de stigmatiserade. Ja. Men... för det handlar ju om liksom en rörelse som gör att de också får hålla käften och liksom, girl boss. Mm.
Men de flesta kvinnor skulle ju säga att jo, men jag skulle inte sätta mig i den situationen och om någon håller på att bete sig så får han en örfil.
Och där återigen, jag tror jag har en poäng här. Återigen så är det kanske den propagandiserade medelklassen igen, som är en stark målgrupp och en drivande kraft i det här. För jag tror inte att det liksom Eva Britt som är har jobbat som
korvstoppare
sjuksköterska. Hon har antagligen en mer naturlig syn på var det här övergrepp, var det inte övergrepp. Och så tycker hon, men jag var aspackad och Lasse var aspackad och Lasse tryckte upp sin penis i mitt ansikte. Det är sånt som händer när man är aspackad och har varit på dans, på logen, etc. etc. Men så blir det i den akademiska, i den bildade övre medelklassen eller medelklassen, så blir det här liksom fruktansvärd neuros och man vet inte, man kan inte erkänna att man var kåt till exempel, och det är massa den typen
av. Det är som ett slags simulakra.
Då har vi de flesta av de här händelserna har ägt rum inom en specifik samhällsklass som har oerhört mycket makt. Och och advokater, åklagare, domare tillhör samma klass av övre medelklass som inte kan hantera sina egna. De kan inte hantera att de är djur. De kan inte erkänna att de är fan djur som alla andra däggdjur. Och de kan inte acceptera de här starka känslorna utan att känna enorm skam. De kan inte hantera skam.
Är
inte det här en jävligt bra analys från min sida?
Ja, det är möjligt, men jag tror att när det här kom var så att det var så många som hakade på det här var ju ändå ganska chockerande. Så det är ju människor som tjejer känner som påstår då att de har blivit utsatta för att män har tagit på dem på olika sätt.
En del har ju blivit det, självklart.
Ja. Men alltså, jag måste säga att det ställer saker och ting på ända. Därför att jag tycker ju då att om man upplever att någonting som sker i ens närhet, så reagerar man ju. Ja. Alltså jag tycker det är så jävla konstigt att efteråt komma och säga att man har tagit så illa vid sig vid olika saker. Det går ju inte heller. Jag försökte ju verkligen tänka efter. Har det någon gång hänt att jag skulle kunna ha gjort någonting som skulle kunna vara klandervärt? Va? Så uppfattar jag det aldrig har hänt. Nej. Men jag försökte tänka efter. Men alltså, du har ju inte heller. Du kan ju inte redogöra för precis vad som har hänt under ett samlag. Du vet ju inte ofta riktigt exakt vad du gjorde. Du minns ju inte heller riktigt allting. Och det hela skapar naturligtvis en obehaglig känsla av att okej, jag måste liksom revidera min syn på mitt liv.
Ska samlag ligga på den medvetande nivån att du kan redovisa för allt som har skett? Det är ju jävligt obehagligt. Ja. Ja, då förde jag in min penis i henne.
Ja, det är ungefär som när Isaac Asimov beskriver sexscener. Alltså det vill man ju inte läsa.
Mekanisk, autistisk.
Jag har inte läst autistisk.
Nej, gör inte det. Men då är det ju om då handlar det ju också om ett översättningsproblem på ett sätt, att man översätter vissa saker som har hänt som är mer eller mindre juriska till att vara liksom någon slags vittnesmål eller något mer tekniskt eller sådär. Det är väldigt jag vet inte, det kanske inte går liksom. Jag vet att jag avviker lite från argumentet nu, men det finns också ett problem där, tänker jag. Det är så här, det låter knäppare än vad det är liksom.
Ja. Nej, men jag tror att det för att det verkligen ska ske en förändring så krävs det att man går så pass långt som jag beskriver det nu. Att man vänder på det hela.
Ja. Man måste
ifrågasätter deras vittnesmål och ifrågasätter vad de egentligen var ute efter. Därför det går som inte att komma ifrån den här obehagliga känslan av att det finns en form av bitterhet bakom det här som inte har att göra med det som du har skett. Att det som har skett är inte så allvarligt att du skulle uppfatta det som traumatiserande. Det går inte att föreställa sig igen.
Nej, men det makes no sense också, för att de flesta personer som verkligen är traumatiserade. De skulle ju aldrig vilja dra upp det här igen 20 år senare. Alltså det är liksom... jag kanske... Jo, i vissa fall kanske det är så. Nej, men det makes no sense. Alltså, de flesta människor vill inte... vi är lite grotta i sådana gamla grejer och det är någonting som inte stämmer liksom.
Nej, men alltså de här fallen som man känner till då, det är då från Flora Nå och Fredrik Virtanen.
Ja, just det. Ja.
Och det som det handlar om i ena fallet, det var ju då att alltså när det är från Klor så handlar det om att en tjej som söker upp honom för att hon ska ha sex.
Ja.
Och även efter det att det var någonting med att hon sög honom och kom för djupt in så hon kräktes.
Ja.
Det är ju otrevligt så här, va? Men och hur han reagerade på det. Han knuffade bort henne eller något sånt där.
Ja.
Okej. Men är det värt att förstöra en människas liv? Alltså är det han har gjort så fruktansvärt grovt att det är värt att han ska hamna i fängelse för det?
Nej, jag det tycker det är ju helt knasigt allting.
Men alltså, jag tror att han dömdes för att någon måste döma. Alltså.
Ja.
Och det fanns en känsla av han var jude och han, det finns en känsla av att man behöver en bra syndabock.
Ja.
Och det är samma sak där med Katarina. Det fanns ju en aggressivitet gentemot Katarina som har att göra med att hon uppfattades som så pass betydande som poet. Va? Och det fanns så många kvinnliga epigoner till henne. Och jag vet att jag känner henne och vet att hon tyckte att det där var ganska besvärande. Va?
Ja, det är klart.
Men då är ju... Alltså det där positionen du har som en betydande författare skapar ju också en känsla av att du kan bli nedriven.
Mm.
Och... det här skulle inte ha hänt, menar jag. Om det inte var så att hon var en person som man ville riva ner.
Mm.
Och man såg mekanismerna när även då stora delar av akademin vände sig emot henne. Ja. Jag måste säga att jag tappade förtroendet för människor som jag själv känner, som är vänner till mig. Ja, men jag kunde inte acceptera att de gjorde det de gjorde.
Nej, de fegade ju.
Ja, och jag uppfattar att det fanns en... Att bakom deras agerande så fanns det en avundsjuka.
Ja.
Och man kunde på något sätt också förstå mekanismerna bakom det som hände i Stalin, Sovjet, vad som hände i Nazityskland. Att människor är så jävla låga att de kan angripa en person som de uppfattar som just betydande eller så.
Ja.
Alltså mekanismen under nazitiden. Det är ju naturligtvis groteskt att jämföra med nazitiden eller med häxbränningen. Men jag tycker att för att få perspektiv på det så måste man faktiskt göra den typen av jämförelser. Alltså, om man tänker sig att du är en judisk författare och så är det plötsligt året där 1933-1934 att det plötsligt blir ett problem för dig att du är en judisk författare.
Ja.
Alltså, att det ska innebära då att du måste flytta från Tyskland eller något sånt där. Och det är ju i princip... Det går inte att jämföra med det som hände under nazismen, men för att du ska få ett perspektiv på det så måste du kunna använda den typen av exempel. Alltså, från att du har gjort något som du inte alls upplever vara varken brottsligt eller ens klandervärt till att det ska vara så allvarligt att du måste byta land eller hamna i fängelse. Där måste du använda den typen av jämförelse för att kunna förstå det. Och jag menar det... Alltså det var för mig var det där, det tog en lång tid innan jag kunde hantera det.
Det finns, jag vet ett exempel, för jag studerade under en person som, vad ska man säga, har varit i USA och doktorerat i psykologi i USA. Och när hon kom tillbaks till Sverige på 90-talet, då skedde hela den här historien med... Thomas Quick.
Jaha, ja.
Och hennes första tanke var så här. Det här har redan hänt fast i USA. Då var det folk som hittade på att förskolelärare tillhörde satanistiska sekter. Ja. Så att när hon kom till Sverige sa hon, nej men det här är bara, allting här är bara skit. Det här är en häxprocess.
Var det som John Geo skrev om
ja.
I...
Ja.
Men det, och det som hände var att det dröjde 15 år i Sverige innan man tog i tur med den, med just den häxprocessen. Och om vi ska tala om häxprocesser här, så tror jag att vi är liksom det svenska kollektiva medvetandet, man ska kalla det det, kan inte erkänna att vi håller på med de här sakerna. Alltså det liksom vi har svårt med det liksom. Det är bara en tanke.
Men jag kommer ju att tänka på en av, när jag träffade dig, Oskar, hade ett av mina mest intressanta samtal med dig i början av vår relation. Mm. Eller när vi var vuxna och träffades, så talade vi om just Thomas Quick och hur psykologerna och psykiatrikerna som jobbade med honom, de måste ha sett det som så jävla spännande och äggande att sitta och fantisera om hans... att det fanns... De fyller sig själva med en speciell... det finns något, en glamour i det här, en glamour. Och det finns en glamour i när det händer olika saker, som till exempel med Arnaud. Det finns en glamour i dramatiken, och att det är den här människan, och det är glamour när Svenska Akademin har gjort det här.
Jag tror jag förklarar åklagare och myndighetspersoners roll i det här, att de ballar ur på det.
De kan balla ur, och då blir det också, när det gäller Thomas Quick och så det här sammanföll, tror jag var din och min analys för länge, länge sedan.
Men när lammen tystnar.
Med filmen När lammen tystnar. Ja. Det vill säga, det fanns en...
Samma sommar som de lotsade han på mordplatsen.
Ja, precis.
Det var det ballade
honom.
När
de ballade honom.
Ja, det var den största filmen. Den
största filmen. Och den filmen är oerhört fascinerande. Jonathan Demme, regissören som gjorde När lammen tystnar. Den filmen är en av de mest fascinerande filmerna jag har sett. För den ger glamour till det. Den beskriver glamour i det som är abjekt. Den visar abjektionens glamour. Och där finns också, om vi tar Norén, så finns det när han höll på med de här nazisterna och ställde dem på scenen. För Norén fanns det en glamour för honom i att ställa nazisterna på scenen.
Det finns ju något problematiskt att ge röst och utrymme åt vedervärdiga saker.
Ja, självklart.
Och jag vet ju att jag träffade ju Foucault december 78. Vi gjorde en intervju med Åke Sangen och jag gjorde en intervju med honom. Han tog upp då att han och några andra, om det var kriminologer eller vad det var, de hade gjort en undersökning av i Frankrike, alltså i början av Napoleontiden, så började man ge ut sådana gazetter. Och det var då Veckans soldat och Veckans mördare. Och det ökade då den bestialiska kriminaliteten med så här 1000% eller något sånt.
Bara den här mediala teckningen.
Den mediala
teckningen. Men det blir ju
skapar liksom
en...
Ja, precis. Då har vi ju det där med skolskjutningen igen. Ja. För det drivs ju också naturligtvis av medial teckning. Ja.
Men alltså om du jämför då, för jag vet att när jag var liten så fick jag så här När, var, hur? Alltså en sån bok som handlar om rekord och sånt där, olika faktagrejer. Alltså När, var, hur? 62, 63, så här. Och så var det någon av de där När, var, hur? Som jag läste, kan vara 66 eller något sådär. Att var sker det minst mord? Ja, det var Ungern. Och jag tänkte det var ganska lustigt, därför att den här mannen som gick upp i rök av Cheval Valu, den utspelades ju i Ungern. Men där var det bara ett mord per år.
Oj,
och Ungern är ju liksom, det är lika många invånare som Sverige. Vi hade ju inte särskilt mycket mord heller. Jag vet i Umeå så var det då det här Stocksjömordet. Det var, jag vet att det första mordet efter andra världskriget i alla fall.
Just det.
Och före andra världskriget var det inte heller särskilt mycket mord, va? Men det var 1967, va? Och det går att föreställa sig ett samhälle där man överhuvudtaget inte har ihjäl någon. Det är inte alls omöjligt att göra det. Men det kräver ju också då att det inte finns någon press eller någon medier som gör en grej av det.
Nej.
Alltså du måste också veta att du kan göra vissa saker.
Ja, precis. Ja, men alltså, det är något... Kan det vara att det är någonting som fetischerar, någonting som gör det till en fetisch?
Nej, men att man överhuvudtaget får vetskap om att man kan göra vissa grejer. Jag tror att de flesta har liksom inte riktigt, alltså i vissa samhällen har man inte riktigt ett begrepp för det. Alltså.
Ja, men du kan ju inte ha en fetisch för strumpbyxor innan det finns strumpbyxor i ditt samhälle.
Nej, precis.
Fetischen är stark och magisk. Kanske en magisk laddning. Nu blir jag Eliad. Nu är Eliad här.
Ja, det finns, som också är ungrare.
Som också är ungrare, va?
Jaha, är han det? Du visste inte.
Nej, men alltså, då finns det någonting som skapas av media kanske, som har en så stark laddning att det är oemotståndligt för en viss typ.
Nej, men jag säger, det där är ju någonting som är dubbelt, och jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det där, men det går inte att komma ifrån att den här fascinationen, jag vet, det görs ju nu en massa program som handlar om mördare, va? Och det händer ju att jag tittar på det där, men det finns ju, det går inte att komma ifrån att det finns någonting som är intressant i det.
Bra verkligen.
Du har inte sett damer.
Nej. Men i alla fall så, jag vet att innan där skedde, någon gång på 90-talet, så en kompis med mig var med om det man måste säga en verklig mardröm. Han var ihop med en tjej som blev mördad, och han blev då som pojkvän naturligtvis misstänkt. Och det var så här sexmord, och det hela var ju verklig mardröm, han hamnade i häktare och allting sådär. Sen upptäcker man att det var en snubbe som hade gjort en massa mord, va? Och man grep på honom, och då hittar man DNA att det var han, var en polack. Jag tror att han hade dödat 3-4 stycken. Och då skulle de göra så här, men då var det, fanns det inte sådana här program. Och, men både jag, Christian Petri och Claes J.B. Löfgren kände ju den här killen. Så vi gick upp på tv då, det här var ju då TV4 som skulle göra det här. Jan Scherman hade blivit chef där.
Men ni gick inte upp till polacken som hade dödat?
Nej, han åkte ju fast då. Men sen så, det kanske var på 90-talet, jag är inte riktigt helt klar. Nej, det måste ha varit 90-talet. Ja. I alla fall så gick vi upp till honom och skällde ut honom helt enkelt. Och här, han sa, nej, det här ska inte sändas. Och det här var fruktansvärt. Jag sa, det är ju så omoraliskt att göra film av det här. Va? Alltså det drabbar ju då de som är offer, och det drabbar ju också alla inblandade parter. Va?
Ja.
Och nu är det där mainstream, nu gör man sånt hela tiden. Va? Och det ser man hur samhället liksom successivt förändras. Jag kan inte säga exakt vilket år det här var. Va? Det måste ha varit kanske slutet av 90-talet.
Men det är ju, jag tror jag förstår din idé. För att jag är en stark anhängare av det fria ordet. Men jag är ju samtidigt inte en stark anhängare av att väcka massa idéer och bilder i fel personer. Alltså det är både och där liksom.
Alltså, ja, alltså jag är ju inte, alltså jag borde ju vara anhängare av det fria ordet. På själv så är väl det, men jag tycker till exempel att när det gäller den här Paludan eller vad han heter.
Ja, just det. Ja.
Så fattar inte jag varför man tillåter honom att göra det. Alltså jag känner ju de som är muslimer. Jag tycker själv som kristen att det är stötande att bränna Koranen.
Ja.
Det borde man ju inte få göra. Det borde vara åtalbart.
Jag håller med dig.
Och de som tycker att det är så viktigt med det fria ordet, menar de verkligen det?
Jag tycker kanske att bränna böcker, kan man inte bara förbjuda det?
Men alltså jag, det är jag.
Kan man inte göra det bara för att det har så dålig känsla? Man får ju så dålig känsla i magen när folk bränner böcker. Kanske inte ska ha rätt att göra det.
Jag tycker att det särskilt handlar om religion. Alltså.
Ja, det är klart.
Alltså, det är ju stötande, jag tycker att det är stötande när man bränner biblar också. Jag tycker att det är, liksom, det är inte okej alltså.
Nej, men man kan kan man säga
så att jag är då inte för yttrandefrihet. Nej, jag kanske inte är det. Jag är inte en hel del.
Det ingår, tycker inte jag, i yttrandefriheten att skända olika symboler nödvändigtvis.
Nej, men
du får använda din röst.
Paludans argument är följande. Att de här personerna har väldigt svårt att anpassa sig till vårt samhälle. Och nu genom att göra den här handlingen så visar jag hur annorlunda de reagerar.
Han har ju också svårt att anpassa sig till vårt samhälle.
Jag säger bara att det är hans argument.
Ja, vet.
Men han är ju knäpp. Är
liksom... Jo, men det är ändå ett argument. Då får man ju bemöta det.
Nej, men jag tycker att det är liksom...
det är ju ändå perverst. I slutändan blir det ju en pervers situation.
Ja, och det går ju inte att komma ifrån att när du då skapar, alltså, så mycket poliser ska användas för en sån sak. Det är frågan om resurser. Och
ja,
är det
ja, absolut. Det ställer
jag tycker fan det är bara förbjudet. Det är på samma sätt som jag tycker att man borde införa då lärare på andra fysiskt våld mot elever. Det är samma sak. Alltså, det verkar ologiskt och på något sätt man... Det påminner om sofisterna i Grekland.
Ja. Men man skulle kunna säga att den praktiska vardagen trumfar teoretiska regler på något sätt. Då.
Ja.
Eller? Är det det man...
Ja. Och jag tycker att i det här fallet så... Alltså det här är också en åsikt som jag inte skulle kunna framföra i... Jag skulle inte kunna skriva om det här i Expressen.
Nej.
Och när man tittar på vad är det jag inte kan skriva, vad kan jag skriva om? Jag upplevde då att det var ett problem när jag kom ut med den här Folk på ön, så var det en essä där jag skrev. Och den skrev jag då i bokform för att jag kunde inte skriva om det i dagspressen.
Nej.
Alltså jag reagerade då på det här snacket om Reva, va? Att det var många så här så kallade invandrarförfattare, alltså de hade då en pappa som inte var europé. Och de kom ju från medelklassen, liksom, de var ju inga förortstyper.
Du menar Kemiri?
Ja, de
Kemiri som antagligen solar solarium väldigt mycket för att ha...
Ja, det spelar ingen roll, han kanske är en betydare.
Det var det bästa,
ja. Ja, men det är sant, han gör ju det.
Nej, men det spelar ingen roll, han kanske är bra för det, vet inte jag. Men det går inte att komma ifrån att när man tog bort det här med Reva, att polisen inte kunde använda de verktygen, så fick vi en situation där det här hände på Drottninggatan. Det skulle inte kanske ha hänt. Nej. Om man hade... Nej. Jag menar liksom... Jag reagerade ju då hösten 2015. Jag visste ju inte vad som skulle hända sen, va?
Nej.
Det är så man måste se på även historien, att de som agerade, låt oss säga på 50-talet eller 60-talet, visste inte vad effekterna hade att göra. Det ligger ju i sakens natur. Och jag tyckte då att Sverige funkar inte om det kommer in flera hundratusen i månaden.
Nej, det går inte.
Då kommer Sverige att kollapsa som samhälle. Ja. Jag är ju inte emot invandrare, herregud. Det är få som umgås med så mycket invandrare som jag, som är liksom som är kulturpersoner.
Ja.
Och jag har ju ofta lättare att umgås med dem än med svenskar. Va? Och att påstå att det skulle vara rasist är ju fullständigt groteskt. Va? Men däremot så tycker jag att det här funkar inte riktigt.
Nej.
Och då skrev jag om det här och först ska jag publicera i DM och de sa det här är för din skull, tycker vi att du inte ska tycka.
Ja, för din skull. Ja.
Och de använde exakt samma argument, Expressen och Aftonbladet och så.
Ja, det är för
och då tänkte jag, då kan jag kanske skriva det ut i en bok. Va? Men sen kom ju det samtidigt som det här med MeToo, va? Samma vecka faktiskt.
Oh, fan.
Så jag uppfattar att, och det med MeToo kunde jag inte heller skriva om det. Eftersom just att jag kunde riskera då att åka fast helt enkelt. De kan hitta på vad fan som helst om det.
Ja.
Och jag har ju upplevt att nu är det kanske möjligt att, eller få se om det funkar, va.
Ja.
Men alltså just den känslan av att uppfatta sig själv som feg. För jag uppfattade mig själv som feg. Alltså, Alexander Bard kunde uttala sig.
Ja.
Och jag gillar ju Alexander Bard. Men han kunde göra det för att hans ekonomi ser helt annorlunda ut än mig. Han är ju rik, va? Jag är fattig. Alltså, jag är beroende av att jag kan skriva recensioner och så i Expressen.
Men han tillhör ju också en skyddad klass som hysterisk homosexuell.
Ja, han är bisexuell.
Ja, okay,
men bisexuell. Han är ändå känd liksom i den typen av sammanhang.
Han är ju skyddad på ett annat sätt.
Ja. Och då, men alltså jag uppfattar att jag respekterar det han gjorde, va?
Ja.
Men jag kunde inte riktigt göra samma sak, va? För jag kunde inte förutse vad som skulle hända helt enkelt.
Och du var för innäslad i Sängdal och Arboga.
Ja, alltså jag kände just den känslan av att känna att du är bakbunden, att du...
Men det,
det var så ovanligt för mig.
Ja, men det är ganska... Och det som jag skulle säga är ganska uppseendeväckande med detta, det är att tänk dig då, om du kände det, tänk dig då vad de fega kände.
Ja, men de uppfattar inte det här som ett riktigt problem.
Nej, kanske inte, men jag menar liksom att du hade den pressen, och den pressen kanske gångrades med 100 ja. För vissa andra då.
Så nej, men jag vet ju, det var ju folk som när det här hände, det här MeToo hände, som var tvungna att göra en så kallad pudel och så.
Ja, just det. Typ, ja.
Annars skulle deras döttrar byta efternamn och så.
Ja.
Och just den här, och även att de kunde inte umgås som mig offentligt, va?
Nej.
Eller för att då skulle också döttrarna byta
efternamn.
Jag
antar att du inte kan ge några namn där.
Nej. men alltså, just den där rädslan för fruar och döttrar, det hela är ju fullständigt groteskt.
Ja. Men ja. Ja, alltså det är en sån sorglig historia. Men jag måste, jag är i och för sig helt egoistisk som göteborgare och säger verkligen, nu känner inte jag Horace Engdahl, men jag tycker det är väldigt kul att han har flyttat till Göteborg, för att Göteborg kanske är, alltså Göteborg, det kanske både är bra för Göteborg och bra för Horace, det vet inte jag. Men det, jag tycker ändå att det är väldigt fint att han bor i Göteborg, även fast jag inte har någon relation till honom. Och jag tror, för att vi har haft en del MeToo-händelser i Göteborg, men de verkar ha varit väldigt light jämfört med här i Stockholm. Alltså,
tydligen så är det ännu värre i Danmark. Det låter väldigt konstigt.
Oj, det förvånar mig.
Jag läste den här Marianne Stitzen har skrivit om där.
Ja.
Och där har de ju, de försöker få bort henne från Danska Akademin också.
Okej.
Okay. Och hon är ändå kvinna och professor. Men
alltså, har hon metoo-at folk eller?
Nej, utan hon har ju då reagerat mot det här.
Ja.
Och då skulle hon då bli utkastad från deras akademi.
Ja. Men för jag vet en kille i Göteborg som råkade ut för metoo. Då blev han paria i typ såhär 3 månader. Och sen låtsas alltså som ingenting har hänt. Så det var såhär, så i Göteborg så är det många som har fått en timeout.
Ja.
Men det har inte varit liksom något allvarligare än så. Och det tror jag är, även fast hela situationen är orimlig, så tror jag att det är rimligare liksom. Att så här, nu är det som att ingenting har hänt.
Alltså jag menar att man ska gå så långt som att säga hela det där med MeToo var fullständigt förkastligt från början till slut.
Ja, jag håller med dig.
Och att vi måste hantera detta, att detta fick en sån samhällelig uppbackning. Det är ett stort samhällsproblem.
Ja.
Och jag uppfattar att hela, jag uppfattar efter det hände 2017, så har jag inte en grundläggande solidaritet med det svenska samhället.
Nej, för det var de alltså, som förrådde.
Liksom. Och de som, alltså det är ungefär som att du lever i ett land som plötsligt blir fascistiskt.
Ja.
Så upplever du att okej, men jag kan inte säga att jag ställer upp på det här.
Nej.
Och det är ju då, det handlar ju då om, alltså det här är ju människor som jag själv känner,
ja.
Som jag upplever att jag är tvungen att ha en viss distans till.
Men hur är vägen tillbaks från det här steget?
Det är att man helt enkelt tar upp det som den skandal det är.
Ja.
Och att man på något sätt säger, att man går tillbaka och vänder på det. Mm. För varför sa du så? Varför gjorde du det och det? För det är skandalöst på något sätt att vänta 10-20 år och säga, det där var inte det var. Och sen att förstöra en annan människas liv.
Nej,
det står inte i proportion. Alltså att om Fredrik Virtanen har kört upp sin kuk mot hennes mun. Otrevligt, osmakligt, det håller jag verkligen med om.
Opassande
också. Ja. Men är det värt att förstöra hans liv och hans framtid, hans yrkesliv? Nej, då måste man säga att då är det den här personen som borde dömas. Nu skulle hon ju också dömas, men hon blir ju tvärtom hyllad av kvinnorna.
Men hon är en rättshaverist.
Hon har ju fått anställning på Expressen, min tidning som jag jobbar på.
Mm.
Och har ju inga som helst problem med att försörja sig.
Hon är helt okej. Hon är helt funtad.
Alltså, nej men alltså, jag känner inte alls henne. Jag har aldrig träffat henne. Men jag uppfattar att det hon gjorde och det hon sa är ju liksom, nej, det är inte okej att göra så.
Hon är inte helt reko kanske, helt enkelt, eller?
Nej, och jag, alltså de
ger
som...
Ger inte det intrycket, eller?
Nej, men alltså de som på något sätt ändå försvarar det hela måste jag ju också säga att jag känner, och det hemska är ju då det här med akademin. Mm. För jag känner ju då väl de som satt där, va?
Ja.
Och jag uppfattar att det som gjordes var fullständigt förkastligt. Mm. Jag menar, kom igen, alltså det med forum. Det var ju så att akademiledamöterna tjänade på att forum fanns. Mm. De läste ju, de var ju själv delaktiga och uppträdde där. Mm. Och det var ju liksom helt klart främsta stället för kultur, framförallt för klassfysik, och att de som var poeter eller skådespelare lärde känna de som var solister.
Ja.
Alltså pianister och violinister.
Ja, men du har ju läst Matilda Gustafssons bok.
Jag har inte läst den.
Nej, men okej. Men det är liksom, han är ju en jävligt skum person, den här Anno.
Ja, men alltså, jag
känner det lite.
Jag känner
honom. Ja, men du gör ju inte det.
Jag har ju inte varit med honom alltid.
Nej, precis. Då känner du ut honom utan och innan.
Men kan du säga att du överhuvudtaget känner någon? Känner du honom?
Nej, jag vet inte vad han håller på med.
Nej, men alltså, du uppfattar ju ändå att du känner honom.
Ja, visst. Ja. Men jag får ju ändå räkna med att jag inte känner den här personen.
Men gör du verkligen? Nej, men det är väl så. Men det är ju en självklarhet. Men du måste ju ändå säga att du har en viss uppfattning.
Jag uppfattar ju personen som hyfsat reko. Ja. Liksom, alltså, liksom.
Ja, men det är ju liksom inget problem för dig, alltså, att umgås med honom. För att du uppfattar att han är förutsägbar. Han gör inga
kontroller. Ja, precis.
Men det är samma sak för mig när det gäller Jean-Claude. Att jag uppfattar honom som en helt okej person. Ja. Och jag skulle inte ha gjort det om han höll på och i den utsträckning jag tafsade på tjejer. Då skulle jag ha sagt till honom. Jag skulle ha agerat. När jag upplevt det på fester och så har jag ju sagt till.
Ja.
Det har hänt att jag till och med har blivit nedbrottad av en kille som var större än vad jag var. För jag klippte till honom, för tjejer klagade på att han tassade på dem.
Ja.
Så rör du en tjej till så nyttjar jag det ju. Men han var mycket större än vad jag var, så han lyckades brotta ner mig. Men ingen gör för mig.
Men
det var ju liksom andra, alltså, det finns pojkvänner till de här tjejerna, men de gjorde ingenting.
Men det finns en gråzon som inte kanske gör sig så bra när man försöker förklara den. Men om man är lite halvfull och så träffar man någon snygg tjej och så plötsligt när det börjar hetta till så liksom säger hon så här bara, ja men fan, kan du inte liksom smiska mig eller någon? Alltså du vet så här, saker och ting
är ambivalenta
och saker och ting accelererar åt olika håll.
Ja,
de här sakerna liksom,
det är ju inte i den nya
om jag skulle behöva sitta hos polisen och beskriva vad som hade hänt, jag bara, jag kan ge ett riktigt exempel. Ja, jag sa till henne att ligga med mig, det är som när vi invaderade Normandie, för att jag var dum i huvudet och full. Och sen var det helt urballat, men hon gick igång som fan på det. Och så, alltså du vet, det är liksom, det är ju det. Kvitte, de här sakerna...
Det lämpar sig inte att yttras offentligt.
För det låter illa, men det var ju inte det.
Liksom. Nej, men jag tror att... Nej, jag vet inte, men jag upplever att nu kan jag kanske skriva om det här ändå.
Ja, men det tror jag. Jag tror fastän... Och jag tror du är någonting på spåret där med att jämföra med häxhjärtan.
Ja, man tar de mest extrema exemplen. Harvey Weinstein och prins Andrew.
Ja, just det.
Alltså, jag skriver om det i den här essän jag har gjort nu, i boken. Bara tanken att Harvey Weinstein och prins Andrew skulle ha upplevt det de gjorde som ens klandervärt. Och framförallt inte som brottsligt.
Ja.
Alltså det har, och när man tittar då på effekten, prins Andrews liv blev ju förstört av det här.
Ja.
Och man måste säga att Harvey Weinsteins liv också på något sätt blev förstört.
Absolut.
Men om han gjorde det i tro att det han gjorde var helt legalt, att det var helt okej, okay, att det inte ens var liksom klandervärt.
Nej.
Då måste man säga att då har samhället utvecklats på ett sätt som inte vi var förberedd på att det skulle göra.
Nej.
Och jag menar att det är först när vi okejar Weinstein och prins Andrew som vi har blivit av med det här.
Mm.
Men vi måste först okeja prins Andrew och Weinstein.
Mm.
Du menar att vi måste fria dem från de här anklagelserna?
Men jag har en sak som jag tänker på där, och det var med Prince Andrew, så fanns det också anklagelser när det kommer till minderåriga.
Och, ja, men hon var 17 år, kom igen.
Ja, det skiter jag i. Var det 17? Ja, ja det skiter
Han var 35 och hon var 17. Det är exakt samma åldersskillnad som var mellan mig och min fru.
Ja, nej. Okej, men det visste jag inte. Nej, men det skiter jag också i. Jag tror det var 12.
Nej, men det är en annan grej. Ja. Men alltså, om det är en 17-åring, jag uppfattar inte det som minderårigt.
Nej, men det är klart.
Ska jag vara helt ärlig?
Nej, det är inte
minderårigt.
Nej, men jag har varit 17 år själv. Nej, men jag uppfattar inte att jag var ett barn.
Jag kommer tänka på en sak. Jag såg en fantastisk dokumentär om häxprocesserna i New England, tror jag det var, på 1600-talet. Ja. Och då var det ju så att det var unga tjejer som började hitta på att andra kvinnor var häxor. Mm. Och så blev det att andra, ja, även deras män var häxor. Mm. Och så liksom... Och så drevs det så långt att man liksom tog död, i princip stenade då de här, en man, en kvinna liksom satte sig i fängelse och liksom, det höll på, så de här flickorna...
Det är häxprocesserna i Heilen.
Så eftersom de här flickorna naturligtvis inte ljög. De kunde ju inte ljuga, va? För det går ju inte. Man vägrade erkänna på något sätt i samhället. Nej, men de ljuger ju inte, för då hamnar de i helvetet och de vill inte hamna i helvetet naturligtvis. Så de är inkapabla att ljuga, så man trodde på dem så oerhört mycket. Och sedan så, de höll på med det här, jag tror det bara det är något år. Mm. Men sedan så, det finns alltid en gräns för det här. Det finns en gräns. Mm. Och det är när man ger sig på aristokratin. När man ger sig på han som är guvernörens fru. När du säger att guvernörens fru också är en häxa. Mm. Och det är bara taget ur luften.
Då finns det en gräns.
För det är liksom, hela samhället kan inte duka under här. Nej. Om man liksom säger att Stig Larsson gjorde en av Sveriges största författare liksom, eller liksom när det blir, om det skulle gå så långt, eller liksom det ballar ur fullständigt, så att det är liksom hela samhällsstrukturen.
Ja. Nej, men nu gjorde man ju det. Jag menar, prins Andrew, måste man ju säga, han tillhör det engelska.
Men det är antagligen då, och de lyckades ju shama honom väldigt mycket. Mm. Men jag menar, det finns ändå en gräns för hur långt man kan gå, för till slut finns inte, det är som du beskriver, vad finns kvar om man låter den här häxprocessen gå för långt, om man nu ser det som en häxprocess. Mm. Och det är ju antagligen, det är liksom, till slut går det inte att ha ett fungerande samhälle.
Nej, men
och då bromsade de det direkt, alltså, när guvernören då i USA på 1600-talet, guvernörens fru som naturligtvis inte var en häxa, då blev det liksom, nej, nu släcker vi ner det här. Och då fick man prästerna med sig, alltså de som, nej, för då, prästerna var ju också liksom, nej men du...
Vi hade ju,
folk är ju
på västkusten så hade vi häxprocesser. Väldigt sent, för att i Bohuslän så är man väldigt religiös på ett annat sätt. Och det här är mest en rolig anekdot, men en av de familjerna som brände den sista häxan i Sverige, jag känner en av de personerna, så jag frågade honom, på eran familjegård så brände ni den här Lina? Och det var ju då sent 1800-tal eller något sånt. Ja, ja, ja. De var ju...
Nej, men det kan inte
säga. Jo, för fasen. Jag har druckit några bira, men de var ju de som brände den sista i Sverige. Och då frågade jag honom, för han kommer från den här familjen. De har ett väldigt speciellt namn. Jag nämner inte det, för jag är en gentleman. Men då sa han, jo, men du har nog inte läst ordentligt på Wikipedia. Och jag bara, vad menar du? Nej, men hon erkände ju, sa han bara. och så i den familjen än idag så har ju inte de fejsat att det här var riktiga häxprocesser. Utan i den familjen än idag så de är fortfarande väldigt religiösa liksom. Alltså, du vet, de är ju såna här... De är ju, vad heter de?
Charvaner.
Ja, precis. Och så än idag så är det liksom accepterat då att den här stackars pigan eller vad det var där, det är liksom, ja men hon erkände och liksom. Och om man ska flytta det samtalet till det vi talar om MeToo, så det är så jävla svårt att liksom, fan. Det är så jäkla svårt att få upprättelse i de här sakerna. Alltså, folk är så hårda liksom.
Nej, men folk vill inte heller erkänna att de själva har stått på fel sida om
historien.
Ja, man kanske inte heller ska döma alla för det. För det är, ju, det är väldigt svårt att ställa det upp emot flodvågor som kommer.
Ja.
Och de flesta är oförberedda på det och man vill inte ha problem.
Alltså. Nej.
Man håller med istället.
Ja. Okej, nu har vi pratat här i nästan en och en halv timme.
Nej, men så länge. Men ja. Måste
så att, nej, så jag tror att nu får det vara nog.
Kanske det.
Ja. Jättekul, ja, Stig, att du var med.
Fantastiskt,
intressant samtal. Ni klipper ner det här?
Ja, vi brukar inte klippa så mycket, men vi kan klippa ner om någonting är konstigt, men vi brukar inte klippa så mycket. Vi får lyssnarna får klippa med öronen ibland.
Ja.
Men jag tyckte det var ett jäkligt intressant samtal. Ja. Och
Laddat.
Ja. Och det var både aga och MeToo och grejer.
Smisk och allt möjligt.
Ja. Men vi är göteborgare.
Det kommer, det var ju, jag vet exakt vilket år det var 1987.